Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, hallå, hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna ska jag säga till en ny NHL-podd. Det är 97:e i ordningen. Jag heter Jonathan Ekliv och med mig som vanligt Per Bjurman. Hur är läget?
Ja, det är sådär. Jag är rätt utmattad. Det var ju bråda dagar. Vi hade trade deadline i måndags, Super Tuesday för valbevakningen i för tisdags, World Cup-uttagning igår. Så det har varit väldigt lite sömn och mycket jobb. Och nu sitter jag här med dunkande huvudvärk faktiskt, för att du har släpat upp mig.
Jag har faktiskt på riktigt ringt och väckt dig, kan man nästan säga. Ja. Och tvingade dig att göra en podd. Det var svårt att få till den här veckan. Och jag kan ju redan nu förvarna om att det kommer inte bli något en och en halv timmes avsnitt det här direkt, utan det är snarare ett kortare slaget. Hur vi nu ska lyckas med det, för vi har ju, som du just varit inne på, så finns det en del att prata om.
Ja, det får väl gå. Det får väl vara värt en stroke att vara med i podcasten.
Ja, det kan ta ditt liv nästan, den här. Nej, det är så illa ska det inte vara.
Det får det vara värt, det är ju så.
Ja, men det är dags. Sen vi liksom previewar podden.
Jag vill ju bara skjuta in här. Skyll inte på mig att det blir kort. Det är ju du som har jobb att göra på redaktionen och säger att du inte har tid med det här.
Nej, precis. Exakt. Jag bollar och trixar när vilken tid som ska passa egentligen. Och jag sitter ju redaktören och ska ha koll på SHL hockey ikväll. Vilket ju inte jag egentligen vill prioritera, men jag måste göra det. Så vi skynda på det. Men i alla fall. Alltså, sen vi hade preview-avsnittet när vi faktiskt gick igenom alla lag, så har det hänt en hel del. Och alltså, det, trade deadline var ju lite av en besvikelse, får vi säga.
Men själva dagen var ju som ofta ett antiklimax. Nästan alla betydande trader hade ju gjort sedan dagarna innan, men de var ju desto mer intressanta då, får man säga.
Ja, precis. Och det kändes som att nu ska vi inte slå oss för bröstet och tycka att vi gjorde några enorma expertanalyser på det viset. Men det var mycket av det vi förväntade oss hände ju. Till exempel då, vi kan väl börja med den första liksom stora bomben i den här trade-fönstret, om man kan säga. Det var ju Andrew Ladd, som ju gick till Chicago. Hem tillbaka till Chicago där han ju vann Stanley Cup 2010. Och han har ju redan hunnit debutera nu. Spelat ett par matcher, gjort ett mål till och med. Och, som väntat, ihopparad, återförenad med Jonathan Taves.
Ja, och sedermera när han är hel så kommer Marian Hossa vara i samma kedja.
Precis, det är ju verkligen tanken. Och inte nog med det från Chicagos sida. De tog in Dale Weiss också och Thomas Fleischman från Montreal.
Ja, ja. Och det känns ju som väldigt perfekta birollsinnehavare längre ner i hierarkin. Ja. Det är med sådana man ofta vinner Stanley Cup. De som har det bäst ställt där.
Ja, alltså jag skulle...
De som till slut kommer till final, så det har vi pratat om förut. De är jämbördiga i allmänhet ofta vad det gäller toppspelarna.
Ja.
Och så kommer avgörande till vem som har bäst förspänt längre ner. De skaffade också Christian Ehrhoff för att ha nu... De har ett djup på backsidan som är ganska sanslöst.
Ja, de har ju sina toppbackar där. Sen de var ju ryckte lite i Dan Hamhuis också och chansade lite om de kunde fiska upp. Det ryktades som att de försökte med Vancouver och få dem att ta över Brian Bickles kontrakt, att de skulle salta det med lite mer, eller krydda det med lite finare ingredienser också. Men ja, jag är fortfarande lite osäker där på backsidan. Och om jag la in en brask.
Ja, men vad de har gjort är ju, alltså de har ju sina toppbackar, men de har ju sett de möjligen kan få mer avlastning än senast. För nu har de ju en hel del namn på backsidan som går att använda.
Ja, ja, man ska inte underskatta att faktiskt att namn som, jag menar, Trevor Van Riemsdyk som ju var skadad i princip hela slutspelet i fjol. Han är ju med från start förhoppningsvis nu och han gör det ju helt okej. Och Erik Gustafsson som har kommit in. Alltså alla de här som alltså även i grundserien nu så ger de ju väldigt mycket speltid till Duncan Keith och Seabrook och Hjalmarsson naturligtvis, men de övriga bitarna så att säga har ju inte varit några stoppklossar den här säsongen hittills, utan har ju flera av dem sett ganska bra ut. Så de kanske inte kände det här enorma behovet att gå efter en stor backfisk, utan de var mer ute efter sådana som Ladd och Weiss. Det var ju verkligen på forwardsidan de jobbade in förstärkningar istället.
Ja, fast med Erhoff så tycker jag de ändå har visat att de, och de har gjort några andra backtrader tidigare, så att det ser väldigt bra ut tycker jag som helhet för Chicago.
Ja. Ja, jag kan nog hålla med lite där. Det är ju lite kul att Stan Bowman alltså uttaget, det känns verkligen som att det här var hans vecka. Han agerade före alla andra och fick alltså väldigt attraktiva spelare, för det kändes nästan som att Andrew Ladd var den rental alla ville ha, eller många topplag jagade som första alternativ. Och även en sån som Dale Weiss som sitter på så pass billigt kontrakt nu, som man vet är en faktor i ett slutspel som har gjort det bra med Montreal i ett par säsonger nu. Att de bara plockade han så tidigt också. Tyckte jag var starkt. Och han gjorde det ju, han kanske hade lite förspänt där i och med att både Kevin Sheven Dayoff, general manager i Winnipeg, och Mark Bergevin har ju varit assisterande general manager åt honom i Chicago.
Ja, just det.
Så han kanske hade just lite extra hjälp på sitt kontaktnät. Ja, Chicago ser bra ut i alla fall.
Chicago kommer att ha laget att slå i väst. Men jag tycker också att Anaheim ser bra ut, och de är ju löjligt bra nu. De tog 9:e raka segern i natten innan vi spelade in det här och gick upp i jämsides med Kings i toppen av Pacific.
Ja.
Vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på starten på säsongen.
Ja, det är faktiskt ganska bisarrt. Alltså, vi har ju varit inne på det några veckor nu att Anaheim ser bra ut, men de bara fortsätter att ösa på. 9:e raka segern nu är ju rätt starkt, och jag är imponerad av Bob Murrays lilla dagar här fram till deadline också. Jag menar,
det var inga jättestora trader, men det kändes som de fick väldigt bra pusselbitar så i sitt pussel.
Ja. Och att de
tänker att de fick en sån som Pirri så billigt.
Ja, men precis, ett sjätte val.
Det pirrade till när de gjorde det.
Ja, faktiskt. Nej, men det är ju, jag är ju inte helt besviken som Tampa support heller, som att Brandon Pira har sänkt oss i ett antal straffläggningar redan. Han är ju en straffskyttexpert, och av någon konstig anledning, jag har inte riktigt förstått varför, så var ju Florida väldigt keen på att de skulle släppa honom. Och han har ju varit tillgänglig här nu en månads tid, har det känts som, i ryktessfären. Och så släpps han till slut bara någon timme innan deadline för ett sjätte val till Anaheim. Det var ju superpris.
Ja, det kändes ju som att de kunde ha fått mer, men det sägs ju att de var måna om också att han skulle hamna utanför i andra konferenser.
Ja, exakt. Ja, precis. Hade konkurrenter i öst vetat att han bara kostade ett sjätte val, då skulle ju hela konferensen vara ute efter honom. Liksom.
Ja.
Det var ju just av den anledningen som det blev så extremt billigt. Och ändå tycker jag att det var väldigt, väldigt, väldigt. Han är ju restricted free agent liksom. Det är ju ingen rental på det viset. Och en kille som definitivt platsar i deras lag just nu tycker jag. Även om han har varit healthy scratch och lite skadad och så här ibland, så förstår jag inte riktigt motivet bakom det. Det känns som att det ligger någonting underliggande bakom där som gör att de så gärna ville ha bort honom.
Ja. Fick in Jamie McInn också.
Ja, precis. Som jag tycker är, ja, han har gjort en jättebra säsong i Buffalo. De plockar upp han lite på chans där. Och det är ju en ettrig spelare som borde kunna funka bra i ett slutspel. Som liksom, han är ju lite, alltså han har chansen att bli lite av en ny Matt Beleski. Lite liknande spelare typ tycker jag. Och har ju lite målnäsa sådär. Så han skulle liksom få dem en riktig formtoppan, så är det inte helt dumt. Och jag tycker framförallt med Anaheims del, så tycker jag att det var smart att bara gå efter den här typen av spel, att bredda offensiven.
Ja, visst.
Och inte gå på, och inte liksom tvingas offra, du vet, Cam Fowler eller Sami Vatanen som det var snack om här hela veckan. Utan och inte heller Shea Theodore eller Brandon Montour eller någon annan riktigt bra prospect de har, utan det är ju bara ett sjätte val och ett tredje val som har ryckt, och då har de ändå tydligt förbättrat sin trupp inför slutspelet.
Ja, mitt tips om att de går till final känns mycket bättre nu för tiden.
Ja, det håller jag med om. Och grejen är att inför säsongen så tippade jag Anaheim mot och det här är fortfarande märkligt, men jag tippade alltså Anaheim mot Rangers.
Ja.
Och vi får ju konstatera att Rangers inte kunde hålla fingrarna borta heller från UFA-marknaden.
Nej, de fortsätter ju satsa stenhårt på att få en framgång nu. Mm. Och ja, de knöt till sig Erik Stahl då mot två andra val 2016-2017 och finländska prospect Saarela.
Ja. Som imponerade lite i JVM och som har gjort det väldigt bra bland vuxna män i SM-liga i Finland. Ja. Eller, liga tror jag bara heter nu för tiden. Ja.
Ja, det är dyrt och vi får ju se vad Stål verkligen kan bidra med. Mm. Men det är ju friskt vågat får man säga. Men har man gjort den här satsningen som ja. Rangers har gjort, då måste man ju fullfölja. Det går inte att sluta mitt i steget.
Nej, exakt.
Det är bara att köra tills allting brakar ihop och har kraschat. Liksom. Det får man bygga om.
Ja, precis. För det känns inte som att de har... Alltså, exakt, jag håller med dig. De har ett litet fönster här nu med Henke Lundqvist blir äldre. Och de har ju naturligtvis alltid en chans att gå långt när de har en så otroligt bra målvakt. Och Kit Järnlunds kontrakt, man får säga att den satsningen var ju lite tvåårig på något vis. Eftersom hans kontrakt även sträckte sig över den här säsongen.
Ja, och de gjorde ju tidigt klart att han inte var...
Nej.
Nej. Men Henrik Lundqvist fyllde 34 år igår.
Ja.
Så att det är ju inget inte öppet för evigt det här fönstret.
Nej.
Det måste ju ske nu. Det har vi sagt länge. Ja. Vi har sagt i några år. Men ska de ha den här framgången så ska de ha den nu. Jag tycker att de har blivit starkare, men de har inte blivit så starka så att de borde känna hicka i Washington. Ja, det borde de ju för sig. De känner alltid hicka inför slutspelet som de har sin historia. Men rent kvalitetsmässigt så känns det inte som att de har blivit utmanade, skulle jag vilja påstå.
Nej, det känns fortfarande som att Washington i allra högsta grad är the team to beat, även om de höll sig ganska lugna på UFA-marknaden. Men det gjorde de ju rätt i, för de lyssnade på dig och liksom kände att de har det. De har ju bra pusselbitar. De ska inte hålla på och fucka med den där truppen. Och
ja, det var dynamiken. Just det jag hörde. De lyssnade på den här podcasten.
Ja. Barry Trotz och gänget där. Liksom. Såklart. Men visst, det är klart att Rangers... Alltså nu han hamnar ju, alltså han är ju van att vara första center där borta i Carolina, men nu fick han ju i första matchen som du var på platsen mot Columbus så fick han ju spela i tredje kedjan med Lindberg och Kevin Hayes.
Ja, det såg okej. Han gjorde inget särskilt enormt intryck. Det var inte så att han rev ner tapeterna liksom, men han såg att han bra fysiskt, bra i sargerna, liksom, bra forechecking så. Men de har inte riktigt listat ut hur de ska använda honom än, tror jag. Nej. Jag funderar på det. Det är ett work in progress.
Ja. Ja, precis. Det är lite svårt att veta vilken kvalitet Stål håller egentligen, för det var ju verkligen en superstjärna för 4-5 år sedan.
Ja.
Och det borde ju finnas lite touch kvar där i, han är ju liksom inte lastgammal, men vi har ju sett på flera spelare, förut kändes det som att de här riktiga kvalitetsspelarna började tappa när de var 35-36. Då såg man verkligen, oj nu börjar det gå ut för dem. Men nu har vi ju sett hur många stjärnor som helst. Mike Richards till exempel, eller Dustin Brown, eller Danny Heatley. Alla de här vi har varit inne på flera gånger. Att, runt 30-årsstrecket där redan, då är det många som börjar falla av. Vinny LeCavalier till exempel.
Ja, det går för fort för dem nu. De här unga nya som kommer upp som är så extremt välutbildade och så. Och kan göra saker med pucken i hastigheter som var unthinkable tidigare. De gör det ju svårare för den som är äldre.
Ja, det är nog det som är huvudet på spiken där faktiskt. För att Stahl är också den gamla skolans center, storväxt. Mm. Lite Don Cherry center sådär. Och då krävs det liksom extrema kvalitet för att man ska hålla sig kvar. Då. Jag menar, en sån som Ryan Getzlaf klarar sig kvar. Joe Thornton, trots att de börjar närma sig 40, så fortsätter han att ösa in poäng. Liksom. Men Stål har ju bevisligen tappat lite grann här.
Vi får se. Vi får se om det var lyckat eller en fiasko.
Det kan ju mycket väl vara fiasko, men jag tycker ändå att Rangers måste ju löpa linan ut här. De måste ju satsa året när de fortfarande har en realistisk möjlighet.
Ja. Ja, visst. Så är det. Du, men du nämnde ju Florida där förut. De kändes också som de rustade upp hyggligt inför fortsättningen här. Framförallt fick de Jiri Hudler då.
Ja, precis. för ett hyfsat rimligt pris tyckte jag.
Ja.
Det var väl ett andra val, ett fjärde val tror jag.
Och sen Teddy Purcell och Jakob Kindel som väl inte är några jätte som man ställer sig upp och gör vågen för. Men kanske bra komplement där också.
Ja, exakt. Om inte annat så gör de lite mindre skadekänsla. För det tycker jag att de har varit lite grann. Det märks lite den här säsongen att när till exempel Barkov har varit borta, då har det varit väldigt, då har det kommit några förluster ändå. Helt plötsligt. Så att,
det jag har en stark känsla av att det kommer att bli Florida-Tampa i en serie där.
Du har det. Det kan, alltså, just nu så känns ju faktiskt Tampa och Florida som de starkaste lagen i divisionen, i Atlantic. Så det är inte omöjligt att det blir divisionsfinalen, alltså, andra rundan.
Precis.
Ja, det känns ju helt surrealistiskt att de två till slut ska stötas på. De
har aldrig... Tampa har ju gjort lika bra som Anaheim nu och är ju bara 2 poäng efter Florida i toppen. Tampa har också vaknat.
Ja, 7 raka segrar.
Ja, det är ju väldigt bra.
Ja.
Är de så bra som den sviten indikerar?
Nej, alltså, kanske inte riktigt så bra ändå. För att jag vill, de har haft... dels tycker jag att det här har man ju svårt att se som supporter när man alltid tycker att det är motstuds i varenda match. Men jag får erkänna att de har haft lite flyt. Plus att de kanske har haft lite lättare schema i vissa matcher. Som jag tycker... Jag menar, den matchen mot Toronto, när William Nylander fick debutera så tyckte jag... Nylander, alltså hans kedja lyckades ju pressa tillbaka triplet-kedjan i flera byten och Toronto borde nästan ha vunnit den där matchen om man ser till spel övertaget faktiskt. Så att, men Florida egentligen, det tycker jag i alla fall är kul att Dale Talon verkligen satsar och visar att Florida är på allvar, och det är dels som signal till sina egna spelare och dels som signal till alla konkurrenter.
Absolut.
Och det stämmer ju lite överens som kändes lite utopiskt, men när han kom dit 2010 efter att ha rattat Chicago så sa han att då var väl hans plan att inom 5 år ska Florida Panthers minst han vinna Stanley Cup. Och nu har, nu har det gått 5,5 år sedan han tillträdde, men man får ju säga att han börjar få till någonting där nere i alla fall.
Verkligen. Verkligen. Du, är en annan, om vi ska gå vidare, var ju på själva deadline i måndags då. Den största traden var väl att Dallas tog backen Chris Russell från Calgary och skickade Jyrki Jukkupakka till Calgary.
Ja.
Var många som var förvånade över det. Jag tycker att Chris Russell inte har varit så bra och inte ser så bra ut, men jag har en känsla av att Jim Neal där ser något som inte andra ser och förstår att han kommer passa in bra i pusslet. Ibland är det ju faktiskt så att hur oerhört den låter i öronen på fans som vet allting för att de har tittat på stats. Så är det så att de som jobbar med hockey kanske vet lite mer och förstår lite mer. Och ser saker som inte fansen ser.
Ja, så det måste ju ändå finnas någon slags anledning till att Chris Russell har fått det renommé han har i ligan just nu. På statistiken så har han ju extremt mycket skotttäckningar. Det är ju den steppen han fått, och att han är en warrior, att han verkligen kastar sig framförallt, och att han är en kämpe utöver det vanliga.
Ja.
Och samtidigt så menar ju statsanalytiker på att han har ju bedrövliga possession-siffror och att han är anledningen till att han täcker skott så mycket, det är för att han inte kan få ut pucken i zon, så han måste ungefär lite så. Men visst, alltså jag håller med, och en sån som, jag menar, flera tunga experter, eller Friedman har ju varit inne på det också, alltså just det här med att Jim Neal har man ju stor respekt för också, och att han gör så här, en sån här pass ordentlig får ihop ett så här pass stort utbyte för att verkligen vara så mån om att knyta till sig Chris Russell, det säger ju någonting om Chris Russell också. Och,
ja, det tror jag också, för att man har väldigt stor respekt för Jim Neal.
Ja, och han har sällan ute och cyklar i trades, det måste man verkligen igen. Så att jag kan, men som sagt det, och
han kommer rimligen inte att tillbringa lika mycket tid i egen zon med Dallas.
Precis. Det är ju ganska stor skillnad i kvalitet på de här lagen och hur deras matchbilder ser ut. Det är ju verkligen stor skillnad. Alltså.
Ja.
Så det blir intressant att se faktiskt hur Russell, alltså vilken hur hans spelartyp funkar i det här systemet. Alltså om det blir ännu bättre eller om man blir avslöjad på något vis, eller hur det kommer att se ut.
Ja.
Tyvärr så har ju för Patrik Nemes del har det inneburit att han återigen får sitta på läktaren nu.
Ja, det är tråkigt. Patriks del. Bra kille.
Ja. Men det ska bli de skickar ju ett andra val också, vilket ju, alltså utbytet var ju Jocke Packard, var en prospect som heter Brett Pollock som de säkert har god koll på i Calgary där, eftersom att han spelar i VHL och i Alberta i närheten. Och också ett andra val som blir ett första val om Dallas skulle gå till konferensfinal. Och det skulle ju så, gör de det, så skulle det i så fall inneburit att de slår ut St. Louis, Chicago och sånt där fram till konferensfinal. Och då får man ju säga att då har förmodligen Chris Russell varit en väldigt bra förstärkning. Så då kan de nog tänka sig att offra det där första valet ändå. Så jag tycker, ja, det är svårt att bedöma just nu. Det kändes som ett väldigt steep price, men vi litar på Jim Neal.
Ja.
Ska man säga någonting om... Ja, vi borde ta upp Boston också. Lou Eriksson.
Ja, just det. Ja, Lou har varit till slut kvar i Boston. Mm. Bruins hörde sig tydligen för in i det sista vad andra lag var villiga att erbjuda, och de tyckte inte att de fick tillräckligt mycket för dem. Jag träffade en journalist jag känner från Boston som var här i New York igår för att lyssna på Kat Grönborgs presskonferens, och han sa det. De hade verkligen försökt, men de tyckte inte att de fick tillräckligt mycket utbyte. Men han kommer inte att spela i Boston nästa år. Tydligen är det så att Cam Neely inte gillar honom som spelare, alltså inte som person.
Är det sant?
Ja, av någon anledning.
Han är för soft. Han är Swedish chicken.
Ja, jag vet inte vad det är. Men de ser honom nu som sin egen rental resten av säsongen.
Ja, det, precis. Det blev så det var. Och Friedman där har ju varit ute och sagt att han hävdar enligt sina källor att Boston vill ha ett första val och en impact player tillbaka. Alltså antingen ett riktigt prospect eller en spelare som inte naturligtvis skulle kunna ersätta Lou Eriksson rakt av, men en spelare som av betydelse. Så att, som inte kraftigt skulle försämra deras chanser i ett slutspel. Och det var ju förmodligen svårt att få tag i dem, med tanke på att Lou Eriksson också är en rental. Liksom.
Ja.
Men istället så blev de ju tydliga buyers då, eftersom att de gick och tog in lite, la på sig en sån som Lee Stempniak till exempel, och John Michael Lyles, vilket jag tycker det var ganska... Dels så tyckte jag att de fick dem till ganska vettiga priser, alltså lite mid-round picks fick de ju offra. Och dels så tycker jag att det här är två spelare som visserligen varit runt 30 där, och som har varit runt i väldigt många klubbar. Det här blir Lee Stempniaks nionde klubb.
Ja.
Men båda har en fin fin form just i år. Så känns det som att båda är intressanta. Alltså inte minst, ja, båda två faktiskt.
Ja. Noterbart med det tycker jag också känns att det var tydligt att både Devils och Hurricanes bestämde sig för att bli sellers.
Ja.
Att de inte satsar på slutspel i år.
Ja.
Och det är med tanke på att de inte är så långt efter, så är väl det lite anmärkningsvärt ändå.
Ja, det tycker jag verkligen. Och framförallt så känns det ju som att båda de här lagen har ju närmast överpresterat, får man ju säga. Alltså vilka otroliga kollektiva insatser de har gjort som har varit med i racet så här långt. Men det blir ju lite sån där otacksam signal från management att nu skickar vi bort några av de bästa spelarna och ger upp den här säsongen, trots att ni har tagit oss hela vägen hit.
Ja, men det indikerar ju också att blicken är riktad framåt. Trots att det har gått bättre än väntat så håller de fast vid långsiktiga planer. Det är ju ändå smart.
Ja. Man måste ju vara cynisk och tänka lite business first. Alltså i den här branschen så är det bara, särskilt med lönetaket. Och draftsystemet och allt det här, så är det klart att jag tycker...
Jag har fått en morot i Thirst-gruppen.
Ja, men så tycker jag att det är ju helt rätt. Och skulle de mot förmodan ta sig till slutspel något av de här lagen, så har de förmodligen inte mer än en runda i sig ändå. Så att... Det är ju inga contenders på något vis. Utan det borde ju en bragd överhuvudtaget ta sig till slutspel. Så jag tycker det är bättre att tänka framåt. För båda de här lagen har, framförallt Carolina, har ju väldigt intressant framtid.
Ja.
Så är det ju.
Så är det absolut. Ett lag som däremot inte har gett upp, som satsade en del, får man säga, då är Colorado.
Ja, jag blev lite, inte förvånad ska jag säga, för att... Till slut så kom det en lite större trade på deadline-dagen som vi satt och väntade ända fram till klockan 7 svensk tid i alla fall. Med Mikael Bödker, och Colorado har ju varit så otroligt pålitliga på deadline-day. De har en svit på 13 raka deadline-days att de har gjort minst en trade.
Ja.
Så att det var ju klart att de skulle, Josäke skulle vara framme. Och jag tyckte de gjorde, att de gjorde en ganska bra trade med Böttger ändå faktiskt.
En kvick i dansken. Arizona mot Alex Tanguay.
Ja, det var lite exakt, det var lite oväntat utbyte där. Alex Tanguay och så var det två prospects. Det var...
Tanguay. Det är så man säger. Jag kan, nej, idag är det jag som inte kan.
Ja, jag reagerar på det lite grann.
Ja. Ja. Ja, jag med. Men jag har ju ont. Jag är glad att jag kan uttala mitt eget namn just nu.
Ja, exakt. Du är i alla högsta grad nybaken här. Någon slags intressant...
Trött ont i huvudet.
Ja, men... och så var det två prospects där. Den, lite intressant faktiskt med den ena där. Connor Blickley heter han. Som spelar VHL och som är skadad just nu. Och som var ett första val så sent som 2014 för Colorado. Men som de meddelat att de inte kommer att signa i sommar. Utan att de bara kommer släppa honom. Och gör man det så får man, om man inte signar ett första val. Då får man automatiskt ett andra val i draften. Så att ja. I Arizonas fall så kommer han, och de, nu får, är det de som får över problemet eller chansen hur man nu vill se det. Att antingen signa Connor Blakely när han är frisk eller att de får ett andra val som i liksom kompensation då. Så att, och anledningen till att de tog Tanguay i Arizona, det menar ju Don Maloney och general managern, att de har inte helt gett upp säsongen de heller. Utan de ville ha någon slags spelare som kan gå in och göra nytta för dem. Direkt. Nu är ju, för Tanguay blir ju liksom som en rental för dem istället. Inte lika bra som Böttger, men det gör inte att det gör inte dem till ett mycket, mycket sämre lag i alla fall. För Tanguay har ju fortfarande lite mål i sig. Så att Malone hoppas där. Han var ju säker på då att han hade ju skickat ganska ordentliga bud till Böttger. Det ryktas ju om 5,5 miljoner dollar för ett femårskontrakt. Alltså 5,5 miljoner dollar i snitt lön. Och det är ganska högt pris med tanke på vad Böttger har presterat i karriären.
Ja.
Och det vill ju inte, det tyckte ju dansken var för lågt då för att stanna, rapporteras det i alla fall. Så att, då fick han i alla fall en Tanguay som då kan hjälpa kanske lite grann den här säsongen, även om det förmodligen är kört. Och sen så två intressanta prospects och ett andra val då, om det skulle skita sig med den här Blickley. Så att, jag tyckte nödvändigtvis inte att Colorado gav upp för mycket, utan de lyckades behålla sina höga draftval och sina intressanta talanger som Mikko Rantanen och Bygrass och så vidare. Men de fick ändå in en tydlig förstärkning här i Böttger, som ju direkt gick in i första kedjan med Landeskog och McKinnon. Gjorde poäng också.
Ja.
Så att, och så Erik Kjellina tog de in en chansning där från
Kjellina,
det kändes det som att du har bättre på.
Ja, det här är ju som Albert och Herbert sitter och försöker prata engelska.
Det är lite så faktiskt. Två yrvakna Albert och Herbert. Så. I alla fall, ja. Men, och där har ju Patrick Ra har ju sett honom under sina år som QMJHL-coach, så har han lite koll på Erik Jelinas. Så han hoppas ju att det ska bli ett litet reclamation project.
Ja. Så, ja. Ja, men du, om vi ska försöka sammanfatta det här nu.
Mm.
Tycker du att... kartan ritades om, att styrkeförhållandena förändrades någonting?
Inte i den mån som man är van med vid deadlines, alltså senast, alltså historiskt sett så brukar det hända betydligt mer, och det brukar vara mycket mer första val som ryker, och alltså det brukar vara otroligt mycket mindre försiktighet än vad vi såg. Ja, nu är det stökigt här, nu är det hockeystudion som håller på och varvar igång här, så det är först lite.
Ja.
Men
nej, jag tycker att det ser ut som, om vi tar i väst, så tycker jag att nu ser det ut som att det, Chicago, Anaheim och Los Angeles är en liten kategori för sig själva. Där.
Ja, jag tycker också det. Alltså, det känns som att Dallas är lite för oprövade för att man ska riktigt räkna med dem.
Ja, precis. Och St. Louis är St. Louis och San Jose är San Jose.
Precis. Och St. Louis, de gjorde ju ingenting. De tog in Anders Nilsson
som
backup. Liksom.
Och du hade ju tyckt att de borde göra mycket mer.
Ja, alltså jag tycker i alla fall, det blir i alla fall väldigt intressant att se St. Louis i sommar när till exempel David Backes kontrakt går ut och Ken Hitchcocks kontrakt går ut. Hur de verkligen ska ta sig an den här framtiden, för det måste hända någonting ordentligt där för att de ska ta nästa kliv och kunna utmana i Central Division på allvar, för nu står de bara och stampar tycker jag. För med all sannolikhet så kommer det ju bli väldigt tufft för dem i slutspelet i år igen. Även om de gör det bra i grundserien så känns det som att de når inte upp i, framförallt inte i Chicagos nivå liksom. De är tydligt under det.
Nu hör jag hockeystudion.
Ja, nu är det väldigt... Så här livet har det nog aldrig varit. Jag får till och med stänga... Alltså, den åkte upp dörren lite grann.
Ja.
Så.
Men i öst och jag tycker att det... Som jag sa, det förändras. Rangers blev bättre, det tror jag man kan säga. Men inte så jättemycket bättre. Det är fortfarande Washington som är starkast i konferensen. Men Florida och Tampa känns som bra utmanare.
Ja.
Lite Rangers också. Och Boston är, känns som en lite dark horse ändå.
Ja, jag tycker Boston är en liten dark horse faktiskt. Det måste
de,
jag säga.
De har Detroit får ju slåss om den här, känns det som. Tredje platsen i divisionen. Ja. Lite tight.
Det blir väldigt tajt. Och så tyckte jag att i övrigt en lite signifikant hit för den här timida transferperioden som jag tyckte ändå man får sammanfatta det som, inte minst deadline dagen, var ju att Islanders gjorde i princip ingenting.
Nej, det tycker jag är lite konstigt. Det, ja. För det har vi sagt. Nu hade de kanske inte så mycket utrymme då, men som vi sa, de har fastnat på en platå liksom. De kommer inte vidare.
Nej.
Det skulle behöva någon form av push.
Ja. Och Tampa gjorde ju det man minst förväntade sig. Dels så trädde de inte bort Drouin, och dels så förlängde de helt plötsligt med Braydon Coburn, som alla räknade med. Coburn!
Som alla Coburn! Albert!
Ja, tack, Albert. Som alla trodde skulle lämna i sommar, det räknade jag definitivt med. Jag tyckte det var ett bra kontrakt de fick med, men det var väldigt... Iceman vet man aldrig vad han håller på med, och han förstärkte inte direkt laget heller. Det var ju snack om att han skulle försöka få in en powerplay-förstärkning eller en backbreddning. Men det blev ingenting.
Precis. Men den här Drouin, varför hände det ingenting? Och vad händer nu?
Ja, usch. Ja, alltså... Iceman har varit ute och sagt nu att han hade hyfsade bud liksom på... som han hade på bordet. Men det handlade om draftval och future assets. Så det var liksom andra prospect som... inte spela i NHL just nu, utan som är framtidsprojekt. Och det tyckte inte han var värt det. Utan i så fall, ska det bli den typen av utbyte för Drouin, då vill han göra det i sommar i samband med draften. När han har bättre koll på lönetaket och lönetrymmet. För att lönetaket tas ju bort lite grann på sommaren. Då gör det inte så mycket, man ligger lite över så länge man hinner justera det till säsongen börjar. Medan nu är det ju stenhårt mitt under säsongen. Och han har ju Stamkos och Kutchev och Killorn och sånt där att ta hand om i sommar, och då kände han på något sätt att med de buden han hade just nu, som visserligen verkar som att vissa var rätt bra, så vill han se vad han kan få i sommar istället. Och det tycker jag är lite konstigt med tanke på att Drouins värde kommer ju sjunka ännu mer nu när han inte spelar någonting.
Nej, det är ju så, han gör inget, han sitter hemma, eller hur?
Ja, han sitter ju i princip, ja, han kommer från Montreal, han sitter ju typ på pojkrummet liksom.
Ja, det är ju en bortkastad säsong, en väldigt viktig säsong, det är tragiskt ju.
Ja, jag tycker det känns som att både Tampa och framförallt Drouin, alltså båda två är stora förlorare på det som händer.
Lose-lose situation.
Ja, verkligen en lose-lose situation. Ingen är nöjd med den här situationen. Och jag som sagt, jag ser det som att det blir stökigt i sommar också, för Drouins värde som sagt, det har inte stärkts på något sätt. Så att, ja, mycket märkligt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Tråkigt.
Ja. Men ska vi helt enkelt...
Ja, det var ju veckans ena stora händelse då.
Ja.
Nästa var igår när de tog ut grundbultarna i World Cup-trupperna.
Ja.
Inklusive den svenska då. Vi hade, och Sverige hade fortfarande rätt oklara skäl gjorde det här i New York, eller utanför, i Tarrytown.
Ja.
på Rangers träningsanläggning. Ja. Och det var dumt, för jag åkte dit och så glömde jag min vinterrock där. Min fina vinterrock vart kvar.
Det var oerhört synd.
Ja, bedrövligt. Jag får se till att Henke tar med sig den till garden någon dag. Ja, det är bra. Nej, det kommer inte. Jag får åka ut dit och hämta den.
Usch.
Ja, ja, men nu var inte det som var det viktiga, utan att de presenterade svenska truppen och den var väl i den här, ja, jag skulle säga väldigt väntad. Nästan alla namn var helt väntade. Det enda oväntade var Jakob Markström som Andrew Morris. Men för mig så känns det som att det var hugget som stucket vem de använde där. Det är kul för Jakob.
Ja, precis. Man blev ju inte jättechockad som att Radiosporten lyckats läcka just den här truppen som det blev det i måndags. Liksom.
Ja, men det var väl också... För, ja, jag hävdade att det var självklart namn. Ja. Ja, det är många som... Eller det självklart är det väl inte, men utgick från att det var så de... Att det var de namn de tänkte ta ut.
Ja.
Man hade fått känslan av forwards finns det ingenting att diskutera. Sen är det ju den där diskussionen då om Klingberg och som inte kom med och Kronwall som kom med. Mm. Och jag förstår absolut upprördheten av att de inte tar med trean i backarnas poängliga. Då har man det bra ställt. Om man tycker så har råd med det. Och jag är ett stort Berger-fan så jag tycker det är konstigt. Å andra sidan förstår jag argumentet för att ta med Kronwall också. Och tycker det kan vara lite tråkigt om hur respektlöst människor uttrycker sig om honom.
Ja. Ja, jag håller med. Alltså, precis. Jag är inte överraskad över någonting här egentligen. Och Kronwall, så som lagledningen och Tre Kronor-staben i största allmänhet har uttryckt sig kring honom. Att han är liksom ovärderlig i rutin och att han är en sån spelare som alla ser upp till. Och han är den kanske största ledaren vi har i NHL av svenska spelare.
Ja.
Så förstår man att han kom med till slut ändå. Ja, det är klart att det här med John Klingberg. Alltså, men det är ju det här med hur man ska bygga en backuppsättning. För det är nödvändigtvis inte så att Klingberg kommer vara en optimal som i tredje backpar och spela 16-17 minuter per match. När vi redan har två andra powerplaybackar som håller i extrem nivå. Inte minst Erik Karlsson.
Det känns som att Erik Oliver, om det nu är första backpåret, kommer att spela extremt mycket och det ska de ju göra också.
Ja, för då får de ut max liksom.
Ja, och sen är det Strålman och Hedman efter, ja, som sagt. Men här, det lät ju, tyckte jag när jag pratade med Grönborg, jag intervjuade honom där, att Kringberg är absolut aktuell för den sjunde platsen.
Mm.
Ja, det är som de vill se honom spela slutspelsmatcher. De vill se honom spela stora matcher innan de tar beslut. Så lätt.
Ja, och det argumentet tycker jag att man kan köpa lite grann. Att han har faktiskt inte genomgått ett Stanley Cup-slutspel än till exempel. Man har inte riktigt sett han beprövad i de största sammanhangen. Han var ju med i VM i alla fall. Men, och han har ju, jag menar, NHL är ju väldigt hög nivå naturligtvis. men jag kan köpa att han inte är med i den första grundtruppen i alla fall. Det är jag inte jätteupprörd över.
Nej.
Och Markström måste jag bara säga att det är ju lite förvånande, men man är inte jätteupprörd där heller. För man, det var lite som säger hugget som stucket med backup-rollen där. Jag får ursäkta att ljudet är lite stökigt idag. Vi hinner nog inte riktigt rätta till det. Men för Markström har ju haft en bra säsong där bakom Ryan Miller och nästan konkurrera ut, men han är ju verkligen slåss som första spaden i alla fall. Han hade ju en fin kurva i fjol också när han gjorde jättebra HL och så när höll på att leda Utica Comets till Calder Cup. Det var ju helt hiskeliga siffror i AHL förra säsongen. Slog med något rekord till och med antal hållna nollor och sånt där. Så att Markström har ju faktiskt haft i skymundan lite grann i svensk press, så har han faktiskt haft en fin utveckling här i ett och ett halvt års period kan man säga. Så att visst, han kan väl få komma med då.
Yes. Vad säger du om de andra trupperna då? Var det skrälla? Ja, det är skräll i Kanada att inte Subban är med bland. De tog bara ut fyra backar direkt då.
Ja.
Och han var inte en av dem, utan de satsade på säkra kort som Dowdy, Weber, Vlasic och Duncan Key.
Ja, det var ju extremt tydligt där med hur Babcock prioriterar left och right backen. Som att Vlasic är ju leftare och jag menar sådana som Subban, Pietrangelo, Brent Burns, Letang och sådär som känns som att, som i alla fall jag tycker borde nästan gå före Vlasic. Det är ju för att hela bunten är right där liksom. Men samtidigt tycker jag att det är lite konstigt på något vis ändå för att det är så extremt värderat av den kanadensiska staben. För att, jag menar, bästa backparet i OS 2014, det var ju Dowdy Weber och båda är ju rightare. Så jag vet inte om det där har så extremt stor betydelse som de vill göra gällande i sin uttagning.
Nej, men det är bara fyra än också, som sagt. Tre till.
Ja.
Så man får ju morötter åt dem också så de presterar.
Ja, så är det kanske. Ja, annars var det ju, det var ju bara Seggen som var ett nytt namn jämfört med OS-truppen.
Ja, ja, vi har det spännande. U23-truppen känns ju också väldigt, väldigt kittlande när man tittar på det. Det var som ungefär som vi sa när vi gick igenom det, eller hur?
Ja, det var väldigt mycket. Ja, den offensiven är ju helt otrolig. Så det känns som att den kan ställa till det för vilket lag som helst när jag turneringen. Till och med Kanada.
Ja, det kommer ju framförallt, som vi var inne på, gå väldigt fort när de spelar.
Ja. Alltså, Larkin, McDavid, Eichel. Ja, Saad. Det är ju extrem speed.
Ja.
Och där måste jag säga, jag var inne lite på, jämfört med jag såg någon så här NHL.com-trupp och sånt där som de har tagit ut, så var jag inne på att de skulle köra någon lite def-kedja. Och då tog de ut, de har ju redan tagit ut Sean Couturier, som i och för sig kanske var given, och JT Miller från Rangers. Vilket var lite överraskande med tanke på att en sån som Galchenyuk, Ryan Nugent Hopkins, Max Domi inte är med än så länge.
Ja, nej, visst. Men de kommer ju med.
Ja, de kommer ju med. Och så vill jag återigen, alltså så här, om man jämför med JT Miller, då skulle jag ändå i en motsvarande roll valt Boone Jenner före, alltså kungen.
Ja, alltså jag, nu får du Tobias Pettersson på dig.
Ja, nu ska jag ta en öppen strid här med, för det här är en hård nu är det en hård argument jag kommer med.
JT Miller har ju gjort det bra. Man har ju sin bästa säsong. Man är bättre än Boone Jenner.
Men Boone Jenner, alltså det är bara för att det är ingen som kollar på Columbus nu när de är så piss, när de är så dåliga. Men han har gjort 22 mål den här säsongen. Han täcker ju skott. Ja. Ja, men han har gjort 4-5 mål mer än JT Miller den här säsongen. Han är uppe på över 20 mål och han har gjort det. Han tacklar ju som en galning. Han är ju täcker skott. Han står och brunkar framför mål. Han spelar fram. Han har några fina, riktigt fina passningar den här säsongen. Och han tacklas och han spelar boxplay. Ja,
okej, Tobias Pettersson. Varsågod och ta dig an, Jonathan Ekeliv. Jag ser fram emot den här Twitter-debatten.
Ja. Ja, för mig är Boone Jenner, han ska med i det här laget också. Ingen snack.
Okay.
Sen måste jag säga, på backsidan där så var det verkligen den här left-right-grejen också. För där kom ju både Morgan Riley och Ryan Murray med. Och när vi tog ut våra lag så hade vi med sådana som Troba och Gostisburg och Dougie Hamilton och Colton Pareko, så här right-killar. För jag skulle hålla dem högre än till exempel Ryan Murray.
Ja, de måste ta med The Ghost så småningom.
Ja, det måste de verkligen göra. Det känns som att, alltså, inte bara för hans enorma poängsvit där som han hade 15-16 matcher i rad med poäng, men han har verkligen, trots den här extremt starka rookie-klassen som jag har i år, så tycker jag att han förtjänar nästan att bli nominerad, alltså. Även om det innebär att man måste peta en sån som Max Domi eller kanske Jack Eichel.
Nu hör jag mig själv i luren och det är inget bra, alltså.
Nej, vi har ingen 5 plus teknik idag. Det var verkligen den här yrvakna, och jag sitter mitt på kontoret och får slänga ihop, så att det blir, vi får ursäkta lite ljud.
Ja. Ljud, men nu får vi lov att knyta ihop säcken också. Det blir lite kort.
Men precis, exakt.
Nu ska du jobba.
Exakt.
Jag vill inte ha redaktör Larsson göra att jag förstörs.
Det kan bli stökigt. I övrigt vill jag bara säga att Team Europe riktigt fula tröjor.
Fan, de har inte sett den. Det måste jag kolla.
Ja, du får kolla in. Hur ser de ut? Ja, de är jättekonstiga.
Inga EU-färger eller så?
Nej, det är i alla fall mörkblått. Men så är det någon helt väldigt obskyr logotyp som jag inte riktigt har förstått mig på än. Som varken är snygg eller logisk, tycker jag. Men ja. Team North America i alla fall är en stilren, tror jag.
Det tror jag. Själva loggan för World Cup var ju helt konstig också.
Ja.
Det är något slags, om man knyter ihop något. Man förstår inte vad det är för något. Det var inte
ja, det känns som att den grafiska profilen för den här turneringen är inte 5 plus. Alltså. Det kan man inte göra. Ja, det är lite som vår teknik idag, kan man säga.
Ja.
Men jag är lite förvånad också att Thomas Vanne kom med i den där truppen. Ja, vi kanske inte ska gå in på allting. Vi får nöja oss här.
Du får nöja oss här, men du måste åtminstone säga nummer 97.
Ja, det måste jag verkligen göra. Det, och särskilt nu när det bara är så få nummer kvar innan vi måste lägga ner det här oerhört viktiga inslaget. Nummer 97 är ju inte svårt i dagens NHL i alla fall, för det är ju Connor McDavid.
Ja, precis.
Det är stort. Och han är faktiskt den enda som har nummer 97.
Det kan bli lika stort som... kanske inte. Men nej, nu var jag på väg att säga att det ska bli lite stort som numret om 2 veckor. Men nu ska vi keep your shirt on.
Ja, nu ska vi precis, trots att det är konstigt stadie i den här podden nu, i våran mentala nivå, båda två, så lyckas vi komma fram till att så långt ska vi inte gå än. Men du kan jämföra med en annan 97 som definitivt måste vara den bästa 97an genom tiderna, pre-Conor McDavid, och det är ju Jeremy Roenick.
Ja, visst.
Det är ett ganska bra namn ändå.
JR,
som ju är en talför expert nu för tiden också. Som dyker upp lite. Och det har varit rykten om att han har velat vara med och starta upp ett lag i Seattle. Det har väl coolat av lite grann nu, men jag kommer ihåg att han försökte kampanjera lite för det i alla fall. Kampanja för det, vad säger man?
Ja, men du, Ekelim, spring iväg och gör dina SHL-matcher nu, så ska jag försöka bota min huvudvärk.
Ja, precis. jag önskar ju krya på det, att du får lycka till med fortsätta valbevakningen.
Ja, och tack så mycket.
Jag tackar ju dig naturligtvis för att du ställde upp här. Vi fick, alltså, vi behöver ursäkta lite, det blev en hastig podd här. Vi fick verkligen, tekniken har inte varit med oss och det är stressigt och det står och bankas på dörren här nu att jag måste komma ut. Men vi fick i alla fall upp en podd. Och så ses vi kanske lite mer samlad form nästa vecka.
Det gör vi.
Ja. Ha det så bra allihopa.
Hej, hej.
Hej. And everybody at home, please remove your hats. Stand up. And everybody at home, please remove your hats. Stand up. Oh Canada, oh Canada,
welcome. Oh Canada, take it away. Sophomore slump.